My hope for us today is
det är min förhoppning för oss idag att vi alla ska uppleva kärlek och ljus från Gud. Det finns många som lyssnar idag som känner stort behov av välsignelsen att få personlig uppenbarelse från vår kärleksfulla himmelska fader. För missionspresidenter så kan det vara en vädjan om att få veta hur de ska uppmuntra en missionär som kämpar med svårigheter. För en far eller mor på en kanske krigshärrad plats i världen är det ett förtvivlat behov att få veta om de bör föra familjen i säkerhet eller stanna där de är. Hundratals stavspresidenter och biskopar ber idag för att få veta hur de ska hjälpa Herren rädda ett förlorat får. Och för profeten är det att få veta vad Herren vill att han ska säga till kyrkan och till en värld i kaos. Vi vet alla att mänskligt omdöme och logiskt tänkande inte räcker för att få svar på livets viktigaste frågor. Vi behöver uppenbarelse från Gud. Och det räcker inte bara med en uppenbarelse i pressade tider. Vi behöver en ständigt förnyad ström. Vi behöver inte bara en ström av ljus och tröst. Vi behöver den fortsatta välsignelsen av kommunikation med Gud. Vår kyrka har sitt ursprung i att en ung pojke visste att det förhåller sig så. Den unge Joseph Smith insåg att han inte av sig själv kunde veta vilken kyrka han borde ansluta sig till. Så han bad till Gud. Så som Jakobs brev sa till honom att han kunde göra. Gud, fadern och hans älskade son visade sig i en skogsdunge. De besvarade den frågan som det översteg Josefs förmåga att besvara. Då kallades han inte bara av Gud att upprätta Jesu Kristi sanna kyrka, utan därmed återgavs också makten att nedkalla den heliga anden så att Guds uppenbarelser skulle kunna vara fortlöpande. President Boyd K. Packer beskrev detta kännetecken på den sanna kyrkan så här. Uppenbarelse fortsätter i kyrkan. Profeten erhåller sådan för kyrkan. Presidenten för sin stav, sin mission eller sitt quorum. Biskopen för sin församling. Fadern för sin familj. Och den enskilde för sig själv. Den här underbara uppenbarelseprocessen börjar, slutar och fortsätter när vi får personlig uppenbarelse. Låt oss ta den enastående Nefi, Lehis son, till föredöme. Hans far hade en dröm. Andra i Nefis familj ansåg att Lehis dröm var ett tecken på sinnesförvirring. Drömmen innehåller en befallning från Gud att Lehis söner skulle utsätta sig för den stora risken att återvända till Jerusalem och hämta plåtarna som innehöll Guds ord så att de kunde ha dem med på färden till det utlovade landet. Vi citerar ofta Nefis modiga ord när hans far bad dem att återvända till Jerusalem. Ni minns orden. Jag ska gå och göra det som Herren har befallt. När Lehi hörde Nefi säga de orden så står det i skriften att han var mycket glad. Han var glad för han visste att Nefi hade välsignats med en uppenbarelse som bekräftade att hans fars dröm kom från Gud och var sann. Nefi sa inte, jag ska gå och göra det som min far sagt åt mig att göra. Han sa istället, jag ska gå och göra det som Herren har befallt. Ni vet av er egen erfarenhet från era familjer varför Lehi var mycket glad. Han var glad för att han visste att Nefi hade fått bekräftelse genom uppenbarelse. Många föräldrar har bestämda regler för när ett barn i tonåren ska komma hem på kvällen. Men så glad en förälder blir som en blev för bara några veckor sedan när den får veta att ett barn som nyss flyttat hemifrån inte bara bestämt när hon senast ska vara hemma utan också helga sabbatsdagen som hon har lärt sig hemma. Uppenbarelse till en förälder får bestående verkan genom den personliga uppenbarelse som fortsätter hos barnet. Min mor måste ha förstått den principen om uppenbarelse. Som ung man så stängde jag alltid bakdörren mycket tyst när jag kom hem sent på kvällen. Jag var tvungen att gå förbi min mors sovrum på vägen till mitt. Och hur tyst jag än gick, så snart jag kom till hennes dörr som stod på glänt, så hörde jag henne säga mitt namn mycket tyst. Hal, kom in ett slag. Så jag gick in och satt mig på hennes sängkant. Och det var mörkt i rummet. Om ni hade lyssnat på så hade ni trott att det bara var ett vänskapligt samtal om livet. Men än idag så återkommer hennes ord till mig med samma kraft som jag känner när jag läser min patriarkaliska välsignelse. Jag vet inte vad hon bad om i sina böner när hon väntade på mig de där kvällarna. Jag antar att det till en del gällde min säkerhet. Men jag är säker på att hon bad som en patriark ber innan han ger en välsignelse. Han ber att hans ord ska komma till mottagaren som Guds ord, inte som hans. Min mors böner för den välsignelsen besvarades i mitt liv. Hon är i andevärlden och har varit där i över 40 år. Jag är säker på att hon glatts mycket över att jag har blivit välsignad som hon bad om. Att jag i hennes råd kunde höra Guds bud. Och jag har försökt att gå och göra det hon hoppades att jag skulle göra. Jag har sett samma under, fortsatt uppenbarelse hos stavspresidenter och biskopar i kyrkan. Liksom i uppenbarelsen till familjeledare så hänger uppenbarelsens värde på om de som blir ledda får en bekräftande uppenbarelse. Jag såg uppenbarelsens under 1976, kort efter att Titandammen i Idaho hade brustit. Många av er vet vad som hände. Men exemplet med fortsatt uppenbarelse som kom genom en stavspresident kan välsigna oss alla i kommande dagar. Tusentals personer evakuerades när deras hus förstördes. Och en stavspresident i området fick i uppdrag att leda hjälpåtgärderna. Han var en bonde. Och jag var i ett klassrum på Ricks College några dagar efter katastrofen. Och en chef för den federala katastrofmyndigheten hade anlänt. Han och hans medarbetare kom till det stora rum där stavspresidenten hade sammankallat biskopar och några präster från andra kyrkor i området. Jag var där eftersom många av de överlevande hade inhyrts på det college där jag var rektor. När mötet började reste sig representanten från den federala katastrofmyndigheten och började med myndig röst tala om vad som behövde göras. När han hade räknat upp 5 eller 6 åtgärder som han sa var väsentliga svarade stavspresidenten stillsamt: vi har redan gjort det. Efter några minuter så sa mannen från katastrofmyndigheten: jag tror jag sätter mig ner och tittar på en stund. Han och hans medarbetare lyssnade sen när biskopar och presidenter för äldstekorum rapporterade om vad de hade gjort. De redogjorde för vilka anvisningar de hade fått av sina ledare och följt. De berättade om vad de hade känt sig inspirerade att göra när de följde instruktionerna för att hitta familjer och att sedan hjälpa dem. Det var sent på den dagen. De var alla för trötta för att visa några känslor förutom kärlek till människorna. Statspresidenten gav några sista anvisningar till biskoparna och talade sedan om när den påföljande rapportmötet skulle hållas tidigt nästa morgon. Morgonen därpå kom ledaren för den federala gruppen 20 minuter före utsatt tid när rapport- och utdragsmötet skulle börja. Så jag stod nära och hörde honom tyst säga till statspresidenten: vad vill du att jag och mina medarbetare ska göra? Vad den mannen såg har jag sett i svåra och prövande tider världen över. President Packer hade rätt. fortsatt uppenbarelse ges till statspresidenter för att lyfta dem över deras egen visdom och förmåga. Och dessutom så ger Herren till dem som presidenten leder ett bekräftande vittnesbörd att presidentens befallningar kommer från Gud genom den heliga anden till en ofullkomlig människa. Jag har haft välsignelsen att kallas att följa inspirerade ledare under en stor del av mitt liv. Som ung man kallades jag som rådgivare till en president för ett äldstekvorum. Senare så har jag varit rådgivare till två distriktspresidenter och en presiderande biskop i kyrkan. Jag har varit medlem i 12 apostlarnas kvorum och rådgivare till 2 av kyrkans presidenter. Och jag har sett uppenbarelse som getts till dem som sen har bekräftats av deras efterföljare. Den personliga uppenbarelse om godkännande som vi alla längtar efter får vi inte bara för att vi ber om den. Herren gav oss följanden om för vad som krävs för att ta emot sådana vittnesbörd från Gud. Det är till ledning för alla som önskar personlig uppenbarelse som vi alla borde. Låt även ditt inre vara fyllt av kärlek till alla människor och till trons egna. Och pryd ständigt dina tankar med dygd. Då ska din självtillit växa sig stark i Guds närhet. Och läran om prästadömet ska falla över din själ som himlens dag. Den helige anden ska vara din ständiga ledsagare. Från det här så hämtar jag ett råd till oss alla. Underskatta inte känslan du får av kärlek till Guds profet. Vart än jag kommer i kyrkan, oavsett vem som är profet just då, så säger medlemmarna, när du kommer tillbaka till kyrkans huvudkontor, berätta då för profeten hur mycket vi älskar honom. Det är mycket mer än hjältedyrkan eller känslan vi ibland har av beundran för heroiska gestalter. Det är en gåva från Gud. Med den får du lättare gåvan att få ett bekräftande vittnesbörd när han talar i sitt ämbete som Herrens profet. Kärleken du känner är den kärlek som Herren har till vem som än är hans språkrör. Det är inte alltid lätt att alltid känna så. För Herren ber ofta sina profeter säga sånt som människor har svårt att acceptera. Och våra själars fiende försöker få oss att ta illa upp och tvivla på att profeten är kallad av Gud. Jag har sett hur den heliga anden kan röra vid ett uppmjukat hjärta för att ge en Guds ödmjuke lärjunge en bekräftande uppenbarelse. Profeten sände mig till ett litet samhälle för att förlena en man den heliga beseglingsmatten. Bara Guds profet har nycklarna att besluta vem som ska få den heliga makten som Herren gav till Petrus, den femsta aposteln. Jag hade fått samma beseglingsmatt, men kunde bara förläna den åt någon annan på uppdrag av kyrkans president. Så, i ett rum i ett kapell långt från Salt Lake City, lade jag mina händer på huvudet på en man som hade valts ut av profeten för att få beseglingsmakten. Hans händer visade ett spår av att han har brukat jorden i hela sitt liv för en mager utkomst. Hans lilla hustru satt nära honom. Hon visade också spår av många års hårt arbete vid sin makes sida. Jag uttalade orden givna av profeten. Med fullmakt av och ansvar från. Och sen profetens namn. Som innehar alla prästarummets nycklar på jorden i denna tid. Förlänar jag dig beseglingsmakten. Och sa sedan hans namn. Och sen namnet på templet. Där han skulle vara beseglare. Tårar rann ner för hans kinder. Jag såg att hans hustru också hade gråtit. Jag väntade på att de skulle samla sig. Hon reste sig och kom sen fram till mig. Hon tittade upp och sa så försynt att hon var glad men också ledsen. Hon sa att hon älskat så mycket att gå till templet, men nu kände hon att hon inte kunde följa med honom dit längre eftersom Gud hade följt ut honom till en så stor och så helig tjänst. Sen sa hon att hon hade den här känslan av otillräcklighet över att vara hans tempelkamrat därför att hon varken kunde läsa eller skriva. Jag försäkrade henne att det var en ära för hennes man att ha hennes sällskap i templet. På grund av hennes stora andliga kraft. så gott jag kunde med min lilla kunskap om hennes språk, så talade jag om för henne att Gud hade uppenbarat ting för henne som gick långt utöver all världslig utbildning. Hon visste genom andens gåva att Gud genom sin profet hade gett hennes älskade make ett gudomligt uppdrag. Hon visste för egen del att nycklarna till att ge den besegningsmatten innehades av en man som hon aldrig hade sett, men ändå själv visste att han var Guds levande profet. Hon visste utan att något levande vittne behövde tala om det för henne att profeten hade bett angående hennes makes namn. Och hon visste för egen del att Gud hade förlänat kallelsen. Hon visste också att förrättningarna som hennes man skulle utföra skulle binda samman människor för evig tid i det celestiala riket. Hon hade fått bekräftelse i sitt sinne och sitt hjärta om att det löfte som Herren gav Petrus fortfarande finns i kyrkan. Allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Det visste hon själv genom uppenbarelse från Gud. Låt oss gå tillbaka till vår utgångspunkt. Uppenbarelse fortsätter i kyrkan. Profeten erhåller sådana från kyrkan, presidenten för sin stav, sin mission eller sitt quorum, biskopen för sin församling, fadern för sin familj, den enskilde för sig själv. Jag vittnar för dig att det här är sant. Vår himmelska fader hör dina böner. Han älskar dig, han vet vad du heter. Jesus är Kristus, Guds son och vår återlösare. Hans kärlek till dig övergår ditt förstånd. Gud utgjuter uppenbarelse över sina barn genom den heliga anden. Han talar till sin profet på jorden som i vår tid är Thomas S. Monson. Jag vittnar om att han innehar och utövar alla prästadömets nycklar här på jorden. Och när du på den här konferensen lyssnar till de ord som talar av dem som Gud har kallat att tala för honom, så är det min bön att du ska få bekräftelse genom uppenbarelse som du behöver för att hitta vägen hem. För att bo hos honom för evigt i en beseglad familj. I Jesu Kristi heliga namn. Amen.